Det här är Åke Sandin och då börjar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Den här gången nummer 1427. Programmet i största korthet. Ja, över en kvart ägnar Monica Schelin och jag åt att dela ut rosor till många som gjort eller skrivit något bra. Hampus Eckerman berättar om att finska muminmuggar lär locka brottslighet. Att kanadensiska dykare hittat kärnvapen från 1950-talet. Och att kanadensiska hemsidan för immigration pajat efter Trumps segerval. Två lockande möten omnämns också. Bland annat ett möte om desertörer på torsdag den 17 november i TUFF-lokalen. Men först en massa rosor. Stacy Bond, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Bond. Ja, Monica Schelin, nu ska vi i Louis Armstrongs positiva anda tala om vad som vi tycker är bra, god, bon och så vidare. Dela ut rosor. Har du någon stor ros att dela ut så här i början?
Jajamän, till Strandskolan till exempel i Tyresö, som vi sitter öppet hus den 27 oktober, jobbade in cirka 45 000 kronor att användas i TUFF skolprojekt bland fattiga byar i Indien. En beundransvärd insats av personal och elever.
Och TUFF skickar alla sina insamlade pengar oavkortat till ändamålet.
Absolut.
Sen ros till den 9 november, men inte 2016 och USA-valet, utan 1989, vet du vad som hände då? Jo, då öppnades Berlinmuren och Tysklands återförening inleddes och kommunismen föll i Östeuropa. Och sen rosor till Aftonbladets Åsa Lindeborg som under rubriken USAs demokrati är ett skämt skriver så här.
Om man ska bli president i USA krävs i runda slängar en kvarts miljard dollar. Stålarna får man från storbolagen mot löften om omedelbar återbetalning i form av beslut som gynnar bidragsgivarna. Bakom lyckta dörrar gör kandidaten och kapitalen upp politiken för år framöver. Men ingen medborgare får veta vad uppgörelserna handlar om. Det enda man med säkerhet förstår är att det militärindustriella komplexet ger utdelning i form av en eller annan invasion som förespeglar den bevisligen vansinniga idén att demokrati är något som går att exportera till länder som man vill lägga under sig.
Det var bra skrivet av Åsa Lindeborg.
Ja.
Och sen en ros till veteranen Pierre Schori som skriver så här.
Bosatt i USA i nästan 6 år sedan år 2000 upplevde jag glädjen över att Bush-eran var över. Bush-eran.
Mm.
Det var svårt då.
Ja.
Bush-eran.
Det var ju över.
Ja, och en regim som gav oss det illegala Irakkriget med sin draksådd av IS. Istället valde det löftesfyllda och spännande Amerika som jag drömde om som ung och alltjämt gillar Barack Obama, son till en afrikan. Men samtidigt förskräcktes jag av den mänskliga misären mitt i välståndet av den invaderande kommersialismen och det våldsbejakande kulturen inom högerextrema radioshower och tv-kanaler.
Förstärkt av nätets genomslagskraft.
Jajaja.
Och idag fortsätter du, Pierre Schori. Dagen efter valet gör jag följande reflektioner.
Det är egendomligt och farligt att världens starkaste nation, militärmakt, producerar två så impopulära presidentkandidater. Det säger också en del om makthavarnas problem och försyndelser när Hillary i ett av sina sista valtal proklamerade att vill ni ha ett land där man har råd med högre studier ska ni rösta på mig. Varför har politikerna i världens rikaste land inte redan genomfört detta, undrade säkert många.
Och nere i Helsingborg finns förre kulturchefen för Helsingborgs Dagblad, Sören Somelius, som i sin blogg nyakulturen.se skriver om det amerikanska valet så här.
Ur svensk perspektiv finns det kanske mitt i allt elände en positiv aspekt. Kommer Sverige att kunna gå med i NATO med Donald Trump som USAs president? Borgerliga partier har uttalat ambitionen att de så behövs med enkel riksdagsmajoritet ansluta Sverige till NATO under nästa mandatperiod, trots att det finns en klar folklig majoritet mot något sånt. Frågan om NATO-medlemskap kan bli en valfråga 2018. Militäralliansen NATO bygger ytterst på en amerikansk militärmakt och på möjligheten att använda kärnvapen. Enligt 5 paragrafen i NATO-stadgan förpliktigar sig alla länder att försvara andra angripna NATO-länder. Som NATO-land måste Sverige avtalsenligt delta i Trumps krig när NATO är involverat. Ska svenska soldater kommenderas ut för att bomba skiten ur IS?
Frågar Sören Somelius. Och sen en ros till liberalen och före detta chefredaktören för Västerbottenskuriren, Olof Kleberg, som 1 november skriver följande under rubriken Risk för DNs trovärdighet.
I den svenska diskussionen om synen på Ryssland finns det en krets av svenska apologeter för Putin. De utgör Putins svenska brigad, eller åtminstone en stödbataljon, alltså en form av femtekolonnare. Oerhört alarmerande, eller hur? Särskilt som denna analys framförs av Dagens Nyheter, Sveriges största liberala tidning, som deklarerar sig stå för en humanistisk upplysningstradition och för tolerans och demokrati.
Och Kleberg fortsätter så här.
Främst bland dessa apologeter, upphetsade religiösa agitatorer, framhävs Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva under 10 år, och Hans Blix, tidigare liberal utrikesminister, chef för FN:s Irakinspektion fram till USA:s invasion 2003. En av vårt lands skickligaste utrikesanalytiker. Det sägs mena att hotet från Ryssland bara beror på att landet känner sig provocerat av väst.
Enligt DN alltså. Själva säger de något annat. Saken blir än värre genom att tidningen på nyhetsplats har bestämt sig för att framhäva rysk upprustning och möjliga ryska hot, men tonar ner västlig upprustning. Reportern Mikael Holmström har välinformerade militärkällor som han flitigt utnyttjar. Problemet, menar jag, är att även bra källor kan vara ensidiga och att tidningens urval av nyheter blir så inriktat på ryskt hot. Och Kleberg fortsätter så här.
Situationen kring Östersjön är allvarlig. Spänningen har ökat. Misstron mellan Ryssland och NATO stärks stegvis. Enligt min mening har Putin-regimen mycket stor skuld, främst genom att annektera Krim och starta krig genom ombud i östra Ukraina. Därmed bröts den nära 40 år gamla överenskommelsen om att europeiska gränser ska respekteras.
Men, fortsätter Kleberg, upprustningen och ryska robotsystem och korvetter i Kaliningrad har gått hand i hand med NATOs placering av 4 bataljoner i Baltikum och Polen. Redan före Krim var det klart att USA skulle placera antimissilsystem i Polen mot Iran, sades det. Men vem ska det använda sig mot nu efter att Iran gått med på att stoppa kärnvapenutvecklingen? Man kan förstå att Ryssland oroas och Kleber fortsätter så här.
USA och NATO har förstärkt spänningsnivån. Det måste man inse, även om Rysslands krimaktion är huvudorsaken. Särskilt allvarligt är att Ryssland uttryckligen använder kärnvapen i sin planering. Det gör NATO också, men mindre bestämt. I motsats till under kalla kriget är det nämligen nu NATO-sidan som har de starkaste konventionella styrkorna, Detta uppväger Ryssland med kärnvapen som NATO gjorde under kalla kriget.
Och man får inte glömma, framhåller Skreber, att dagens ojämna styrkeförhållanden, USA:s militärbudget är kring 600 miljarder dollar, 5000 miljarder kronor. Rysslands trots upprustning kring 80 miljarder. England och Frankrike ligger båda kring 60 miljarder.
Vad Sverige skulle behöva är en omfattande säkerhetspolitisk debatt som inriktar sig på åtgärder för avspänning, förtroendeskapande och dialog. Det är sådant Tyskland försöker, liksom samarbetsorganisationen OSSE. Men Sveriges regering är passiv. De borgerliga helt upptagna av Rysslands hotet. Även med en motbjudande regim bör en småstat som Sverige ha kontakter. Ensidig inriktning på hot och rädsla leder bort från lösningar.
Ja, det var ett långt citat från Olof Klebergs artikel i Liberala Västerbottens Kuriren. Sen en ros till fredsaktivisten från Nässjö, Farshid Ardabili Farshi, som skriver så här.
Bojkotta och avbryt all kontakt med Saudiarabien nu. All sorts kontakt med Saudiarabien och liknande länder är ett hån mot respekten för mänskliga rättigheter. Medgivning av orätter mot folk och medhjälp till instabilitet i världen. Avbryt all kontakt med denna och andra diktaturer.
Om Saudiarabien har Gunilla von Hall i Svenska Dagbladet synpunkter. Hon skriver under rubriken Saudiarabien ska värna mänskliga rättigheter i FN. Det är ironiskt. Och hon säger bland annat.
Saudiarabien, Kina, Egypten, Kuba och Irak valdes på fredagen in i FNs råd för mänskliga rättigheter. Ja, du läste rätt. Dessa länder tillhör nu skaran av länder som ska värna om mänskliga rättigheter, respekt för internationell humanitär lag samt motverka att krigsbrott begås i världen.
Och Gunilla von Hall fortsätter så här. Det skulle kunna vara en ironisk show för att belysa människorättsbrott av några av världens mest förtryckarstater. Men icke. Detta är fullt allvar och en realitet vi måste leva med under de närmaste 3 åren. Beslutet är fattat av inga mindre än de 193 medlemmarna i FNs generalförsamling. Så det blir lite svårt att komma runt. Men hur tänker man egentligen? Det kan väl inte vara okänt vad Saudiarabien sysslar med i Jemen och inom landets egna gränser. Den saudiledda koalitionen med 9 arabländer, men också USA och Storbritannien, ligger bakom ofattbart brutala attacker mot civila sedan krigets början i mars 2015.
Koalitionen ansvarar för över 60 olagliga attacker mot skolor, marknader, sjukhus och bröllop i Jemen under de senaste 19 månaderna. Krigsbrott med andra ord. Mellan mars 2015 och oktober 2016 har 4125 civila dödats i Jemen. Majoriteten i bombningar av den saudiledda koalitionen, konstaterar FN. För att vara mer exakt 60%.
Och till denna lista kan läggas en hårdresande saudiledd attack mot en begravning i huvudstaden Sana den 5 oktober. En bombning som bara kan beskrivas som krigsbrott. Minst 100 människor dödades och över 500 skadades. Platsen förvandlades till ett rykande inferno med förkolnade kroppar som inte ens kunde identifieras. Skrev alltså Gunilla von Hall i Svenska Dagbladet.
Och så till Rädda Barnen som nu kräver att våld mot barn ska förbjudas i hela världen. Det påpekar att 90% av världens barn växer upp i ett land som saknar lagar som helt förbjuder våld mot barn. Sedan vi var med om att göra Sverige till första landet i världen med en lag mot fysisk bestraffning av barn har vi fortsatt att kämpa för liknande lagar i resten av världen. Hittills har vi lyckats i 50 länder, men det är 145 kvar. Rädda Barnen uppmanar alla att stå upp för alla barns rätt till en trygg uppväxt, fri från våld hemma och i skolan.
Och sen en ros till Sveriges Television som visade dokumentären Shadow World som i början av november sändes på TV. Den visade den internationella vapenindustrins ödesdigra makt och hängde ut Blair, Bush, Obama, Clinton, saudiska prinsar och andra mäktiga inblandade. Och sen en ros till den nederländske journalisten Joris Luyendijk som i DN skriver så här.
På så många viktiga områden, vare sig det gäller klimatförändringar, integritet eller flyktingar, övertygar Tyskland. De ifrågasatte också det illegala och nästan kriminellt uselt planerade Irak-invasionen och vägrade ta del i debaklet i Libyen. Det fanns en tid när USA var den demokratiska världens moraliska ledare, ett självsäkert utblickande pulserande samhälle som respekterade de mänskliga rättigheterna. Ett levande exempel på att demokratin är överlägsen alla andra politiska system. Dessvärre har valet av Trump släckt alla dessa hoppingivande bilder. För demokrater i västvärlden är Berlin numera det nya New York.
Finland har inte fått många rosor av oss.
Nej.
Jag är svag för vårt broderfolk. Men Finlands förra president Tarja Halonen, hon ska få en ros för på ett möte i Ryssland tillsammans med bland annat Vladimir Putin, Österrikes förre president Heinz Fischer och Sydafrikas tidigare president Thabo Mbeki uttryckte hon en förhoppning att öka samarbetet med Rysslands president Vladimir Putin för att göra världen säkrare och mindre dyster i framtiden.
Och vidare, det intressanta tuffmötet på torsdagen.
Ska det få en ros?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Den 17 november klockan 19.00 i tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Då inleder Johan Erlandsson, författare av den nyutkomna boken Legionärerna, om de många amerikanska killar som vägrade att delta i Vietnamkriget och flydde till Sverige.
Och flera av dem tog som hand av tuffmedlemmar, min sann.
Ja.
Det var rosorna det, Monica Schlid. Det var många och långa.
Ja.
Tack så bra.
Till Radio Tuff har vi nu med oss Hampus Eckerman, vår mediebevakare. Vad har du på hjärtat idag, Hampus?
Ja, jag vill varna för brottslighet här. Jag vill börja med det. Det är nämligen så att den finska polisen, de har gjort en utredning och konstaterat att man hade 373 polisanmälningar relaterade till muminmuggar.
Vadå muminmuggar? Vad är det?
Det är en mugg med Mumintrollen på, eller något av alla filurer från Mumintrollen.
Vad är det för brottsligt med det? Alltså,
de här Muminmuggarna, de snattas och sen så används pengarna till exempelvis narkotikabruk. Så att det verkar som Muminmuggar, det är en inkörsport till tung narkotika. Så jag vill absolut varna folk från Muminmuggar. 373 brott, det här är en allvarlig företeelse.
Vad har du sett det någonstans? Det
har vi från, nu ska vi se, från den finska tidningen Keskisuomalainen. Som har rapporterat om det.
Ja, jag visste inte att Muminmuggar hörde ihop med brott. Det var någonting nytt. Vad har du för något annat på hjärtat då?
Ja, vi har en spännande nyhet från Kanada. Där hade man nyligen en dykare som var ute och dök efter sjögurkor.
Varför? Jaha, sjögurkor, jaha.
Ja, sjögurkor. Men istället för att hitta sjögurkor så hittade han någonting han trodde var ett flygande tefat. Men det visade sig att det är antagligen inte ett flygande tefat. utan antagligen en kärnvapenbomb han hittade.
Oj, det är farligt.
Ja, det är ganska farligt med kärnvapenbomber. Men antagligen fungerar inte här längre, utan det här tror man då kommer från ett amerikanskt plan som kraschade 1950.
Oj då.
Så den här kärnvapenbomben har i alla fall legat där i 66 år, så att huruvida den fungerar, det är någon annan sak. Men nu ska man alltså skicka iväg lite fartyg till den här platsen som då ska granska och se, är det här verkligen kärnvapenbomb?
Och försöka ta upp den och oskadliggöra den, eller vadå?
Ja, och det här är ju inte första gången man hittar förlorade kärnvapenbomber, utan det har man ju gjort tidigare på norra Grönland exempelvis.
Mm. Jaha. Har du ingenting? Jag är så less på all bevakning av USA. USA tar ju mer plats än övriga världens drygt 7 miljarder människor. Trump, Trump, Trump och killer och så vidare. Men du...
Ja, det är ett sabla tjatande, men det är ju ändå ett stort land.
Mm.
En liten nyhet, och nu har jag ändå precis varit presidentvalet, så lite till kan du väl tåla det.
Ja.
Men en liten nyhet där är att när Trump vann presidentvalet, då kraschade Kanadas hemsida för immigration.
Varför det? Varför Kanadas hemsida?
Jo, det visade sig att så många amerikaner letade upp den, för de ville veta, ta reda på hur gör vi för att flytta till Kanada.
Alltså, är det på allvar verkligen?
Det här är på fullaste allvar.
Jaha. Är det många som tänker flytta, tror du?
Alltså det är ju alltid folk som pratar om det.
Ja.
Så det är hur många som gör ju en annan sak. Men jag vet från amerikaner, jag känner att ja, det finns de som på allvar har pratat om det.
Ja. Ja. Och någonting annat om Trump och...
Ja, om vi ändå pratar om Trump så är det stor glädje just nu i Israel. Israels utbildningsminister gick ut och sa att det här är slutet på hela tanken om palestinsk stat. Och Israel har själva nu sagt att nu ska man öka takten på att bygga bosättningar. Därför att Obama var inte positiv till dem, men Trump har varit.
Jaha, så Trump litar Israel på?
Ja, Trump har ju sagt att han ska flytta Israels huvudstad till Jerusalem, faktiskt erkänna det, som i princip inga andra västländer har gjort. Det är klart att
vänta, vilken är huvudstad nu då? Är det Tel Aviv det?
Ja.
Jaha, så Netanyahu och de israeliska hökarna, de är belåtna.
Ja, det är inte bara dem. Alltså, och tittar vi istället på Islamiska staten exempelvis och andra, så är de också väldigt glada över att Trump blev vald. De har gjort uttalanden om det. Några har gjort uttalanden och Al-Qaida-grupper har gjort uttalanden och sagt att det här visar ju att demokrati inte fungerar.
Ja.
och se där det som stöd för dem. Men alltså andra sätt att titta, det här kommer jag, nu har de ju valt en president som vill sprida hat och så med muslimer. Det här bevisar ju att vi har rätt och så vidare. Så att alla hittar någonting.
Men Trump har ju sagt att han ska köra skiten ur IS på...
Ja, men han har ju också sagt att han har ju sagt att han ska utvisa alla muslimer ur USA. Men intressant nog, på direkt efter valet så försvann det påståendet från hans egen hemsida.
Ja.
För någon har precis plockat bort det efter att han blev vald.
Ja. Jag vet att du inte bor i trivsamma Tyresö, stackars Hampus Eckermann. Men du är hjärtligt välkommen på ett tuffmöte torsdag den 17 november klockan 19 i tufflokalen Myggdalsvägen 80. Dit kommer Johan Erlandsson. Vet du vem det är?
Nej, det vet jag inte.
Han har skrivit en bok nyligen som heter Desertörerna, som skildrar de många amerikanska Vietnamdesertörer som tog sin tillflykt till Sverige. Många av dem kom till Tyresö där Tuff tog hand om dem. Så hjärtligt välkommen torsdag den 17. Du hittar till Tuff-lokalen, va?
Jag hittar.
Ja, det är bra. Och vi tänker bli 400 betalande medlemmar i år också. Det var en liten fin gliring till dig. Men tack så hjärtligt, Hampus.
Tack själv.
Ja, nyss hälsade jag Hampus Eckerman välkommen till ett tuffmöte torsdag den 17 november klockan 19. Det är verkligen lockande. Och på Tuffs kalendarium står bland annat ett citat som du, Monica, kan läsa upp, va?
Ja, det är väl fullständigt klart. Ingen ansvarskännande människa kan vara med om galenskapen i Vietnam.
Orden är Craig Andersons. Han var en av de första i en stor ström amerikanska desertörer som åren 1967-73 flydde från Vietnamkriget för Sverige, länge det enda land som gav dem asyl. Sammanlagt kom ungefär 800 amerikanska killar hit till Sverige. Inledare för detta tuffmöte är Johan Erlandsson som skrivit boken Desertörerna. Där han bland annat berättar om The Intrepid Four, de fyra som hoppade av kryssaren The Intrepid och liksom flera andra tog som hand av Tuff medlemmar. Några av desertörernas värdar kommer till mötet. Som vanligt ingår fika, gemyt och debattglädje. Och detta tuffmöte, dit alla är hjärtligt välkomna, sker alltså torsdag den 17 november klockan 19 i Tufflokalen Myggdalsvägen 80. Men samma kväll äger ett annat lockande fredsmöte rum, men det är många mil från Tyresö, nämligen på västkusten. Där är den beundransvärda fredsrörelsen på Orust anordnade av det, och de skriver: nyss var påven i Lund och gjorde intryck med vackra ord om försoning och samarbete mellan katoliker och protestanter. Fredsrörelsen på Orust tar de goda tankarna ett snäpp längre och inbjuder företrädare för kristendom, judendom och islam, alla tre med gemensamma rötter. Hur förvaltar det sitt kärleks- och fredsbudskap idag? Och hur hjälper de varandra? Välkommen till samtal mellan Anna-Karin Hammar, stiftsadjunkt i Svenska kyrkan, Jan Järpe, professor emeritus i islamologi, och Benjamin Gerber, församlingspedagog i judiska församlingen. Moderator är Evert Svensson, känd socialdemokrat i föreningen Tro och Solidaritet. Det är verkligen ett lockande ämne att få höra om hur experter på olika religioner kan förklara att så många krig ges religiösa motiveringar trots alla förbud mot att dräpa människor. Och slutligen, ha en bra november trots mörker och snö och halka. Vi alla är rädda för, kära lyssnare.